424 NHL-matcher med 1000 producerade poäng, alltså mål och målgivande passningar. Att en spelare på endast 424 matcher når upp till den milstolpen, det är, och kanske kommer förbli, kanske alla tiders rekord. Och rekordinnehavare, ja men förstås, the great one, Gretzky.
Veckans Wayne.
Verkligen.
Vilken rykande start. Ja. Från hockey till fotboll. 424 som spelsystemet 4-2-4 fick sitt genombrott när Brasilien blev världsmästare 1958 i Sverige och var också brassarnas guldrecept 1970. Bägge gångerna med en viss Pelé som en av de centrala anfallarna. Och i dessa tider av fotbollstermer som nia och tia och så vidare, så är det lite intressant att titta tillbaka på dåtidens benämning.
Ja, det är dessutom begripligt. Fyra backar, det är ungefär samma sätt som nu ju. Sen hette det faktiskt centerhalv. De var två till antalet. Högerytter, vänsterytter och två centrala anfallare på det.
424 Serie A-matcher gjorde Roberto Mancini för Sampdoria, flest i klubbens historia. Mancini starkt bidragande till klubbens enda italienska ligatitel 1991 och bildade tillsammans med Gianluca Vialli en giftig anfallsduo minst sagt. Den fick smeknamnet The Gold Twins. Måltvillingarna.
Just det, 424. Alltså som i april 2024, då får vi se om SM-finalerna innebandy kan fylla Friends Arena. Det är ju nationalarenan för fotboll det, i Solna och AIKs hemmaarena. Notabelt är att Globen, Avicii Arena numera, byggs om, är stängd. Annars hade finalen varit där med stor sannolikhet. Men nu blir det alltså Friends. Tidigare publikrekordet för SM-finalen ligger på drygt 18 000 åskådare, och det är väl rimligt att anta att det är det som är målsättningen att slå.
424 som fyra svenska OS-guld, 24 i Paris.
Okej, jag skriver ner, för det är väl ditt tips då till kommande sommar.
Det här har redan hänt i Paris.
Har det redan hänt?
För snart 100 år sedan, 1924. Aha. I sporterna brottning, modern femkamp och två stycken inom ridsporten, dressyr och laghoppning. Och just när det gäller hoppningen så tog det ju sen efter det där Paris 1924, 97 år innan det återigen blev ett svenskt OS-guld i hoppning.
Ja, just det, i Tokyo. Och då för Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann och Malin Barjard Jonsson. Och tänk att det här hopplandslaget alltså belönades med såväl Svenska Dagbladets guldmedalj, Bragguldet, som Sveriges Radios Jerringpris. Vi får se nu om de kan försvara det där guldet i Paris då, när staden, det är bara matematik det här, 100-årsjubilerar till sommaren som OS-arrangör.
Nu hoppar vi in i Sporthuset avsnitt 424.
Med Lasse Granqvist
och Tommy Åström.
Att du inte hörde bara.
Ja, nej, bra. Exakt. Så det är lugnt.
Ja, men det här känner jag igen. Därför att grejen är, jag har varit och sett Jonas Eriksson i en 3-timmars show på Södra Teatern, Mosebacke i Stockholm. Utsåld salong, där han kör Korthuset, det heter hans bok. Sålt guld, över 65 000 exemplar allt på det där. Men han kör Korthuset live. Och det vi hörde här, det var ju inte Jonas Eriksson. Det här var någonting från Discovery-sändning, Allsvenskan fotboll, va?
När vi har kunnat spela upp det, kommunikationen, de har intern kommunikationen.
Precis.
Mellan huvuddomaren, assisterande domaren och ja, dessutom fjärdedomaren.
Alltså en del av Jonas Erikssons stora framgång som domare, han var ju internationell toppdomare i många, många år. Det var just den kommunikativa styrkan. Och han lirar upp mängder med såna här exempel som vi hörde nyss här i inledningen.
Hej, 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 hej! Lägg upp! Lägg upp! Jag vet, men du är ändå på nu ryggen. Ola, du måste göra bättre nästa gång. Du måste göra bättre.
Kör igång! Kör igång! Det står bra! Kör! 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 Kör!
Nej, 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 aldrig, aldrig, aldrig.
Kör, kör! Det är varning, 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 varning! Varning 15! Jag får det helt varning 15!
Hallå, hallå, lägg upp! Lägg upp! Lägg upp! Lägg upp! Nej, rör mig inte!
Rör mig inte!
herregud vad rörigt att ha det där i lurarna när man ska springa och döma.
Men jag märkte på våra tittare också i allsvenska sändningarna att det här har gjort nytta, för folk börjar förstå också att det inte bara en enda domare som tar beslutet.
Men vi fick ju inte filma det han visade där, det var liksom, det är bara vi som var just där, men han visar sig ha varit runt i Karlstad, Örebro, norra Sverige, så han kör ju det här korthuset live.
Förresten, Sporthuset avsnitt 323, vet du vad det heter?
Korthuset?
Ja. Ja, men i Messis fall till exempel i spelartunneln där före, jag har ju träffat honom vid 7-8 tillfällen före det, och han vet ju om att jag har svårt att prata spanska. Men just här så träffar jag honom. Jag träffar honom i tunneln och pratar med honom, och jag tror jag säger till honom att liksom, nu har jag pluggat på lite spanska, så nu får du leva med min skolspanska här under matchen. Och man ser på bilderna före matchen i tunneln, han garvar till när jag står och pratar med honom och håller hans hand. Och sen under matchen någon gång så kan jag bara förklara för mig att nej, det är ingenting, jag har kontroll, jag ser det, jag följer dig, ni har bollen. Alltså de här enkla sakerna, det behöver inte vara några långa litterära diskussioner när man diskuterar, utan bara svara på frågor och vara tydlig. För det visar att jag har engagerat mig för att kunna kommunicera lite bättre med honom och med hans lagkamrater dessutom.
Vi måste snacka med Jonas igen, va? Men numera är han ju expert på Sveriges Television och han är expert på Discovery. Men... han berättade några historier om det här, några bakgrunder, så här, det här röran och skrapet som ni hörde här tidigare. Och det var lite kul, för att en story han drog var att man försöker stötta varandra lite, bra dömt eller bra med och så vidare, det där interna kommunikationssystemet. Det var lite kul faktiskt när han hade en av sina i teamet där. På den tiden var det ju assisterande domare, och så var det de här mållinjesdomarna, straffområdesdomarna som fanns också.
Någon slags i väntan på varlösning.
Och då, man får gå och kolla själv på Jonas Erikssons show om man vill veta vem det var. Men då dömer han en straff, Jonas Eriksson. Och då lirar han sen upp någon minut senare där, när de börjar lira igen efter den där straffen, den internkommunikationen. Och då ställer Jonas den retoriska frågan till den här straffområdesdomaren, utav dem, den som hade straffen på sin sida då. Ja, hur var det där? Det var klar straff, rätt dömt eller något sånt där. Och då svarar den här straffområdesdomaren: nej, jag hade aldrig blåst. Och det är ju nog etablerad normal huvuddomare som var den här straffområdesdomaren då.
Och det är jobbig feedback att få.
Jobbig feedback att få, men samtidigt så signalerar ju det lite grann. Därför att när du väl har blåst, det är klart att du kan återkalla straffen, men det var liksom kanske inte läge för det. Och här pratar vi ju om att det var ju stora matcher på den internationella scenen vi fick höra klipp ifrån. Mycket spännande. Får jag berätta en till grej därifrån? Mm. Vet du vem som var gäst? Tänk förbundskapten som snart ska sluta.
Ja, det är Peter Gerhardsson, fortsätter ju ett tag till. Ja. Jan Andersson.
Han var där. Och det roliga är, jag sa ju att det var fullsatt. Södra Teatern i Stockholm, kan det vara 450-500 personer och sånt där. Mm. Vilka applåder han fick. Känslan från oss som satt där till Jan Andersson var, vi kommer ihåg det goda liksom. Vi kommer ihåg miraklet i Milano, vi kommer ihåg spelet i VM 2018 i EM som var här, pandemi-EM där som kom sommaren 21. Det är liksom det som
det blir ju så sen när man slutar, för så länge man är förbundskapten och många borde avgå, de här stressade presskonferenserna och allting, irritation, men nu är det över.
Det är över.
Nu är det över, och då blir det någonting annat, då kan man kanske minnas helheten.
Exakt, och det var precis det som var känslan i den här salongen, och det var liksom hejarop på Jan Andersson, och jag hoppas verkligen att det är så hans två kvarvarande, han har ju två landskamper kvar innan han slutar, att det är så han kommer att få ett avsked också ifrån fotbollspubliken. För vi ska komma ihåg när han kom, så som snudd helgon förklarad vi tyckte att han skulle vara.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sporthuset 424.
Men jag som precis ramlade in här ifrån Borås, precis rakt in till den här inspelningen, det är verkligen ingen överdrift.
Var det Glenn Nyberg eller?
Nej, det var det inte. Det var... ja, vem var det egentligen?
Det var precis det Jonas Eriksson sa. Drömmen...
Jo, det var Victor Wolf.
Okej, för Jonas Eriksson sa så här: drömmen när vi lämnar arenan är att ingen kommer ihåg att vi var.
Exakt.
Det var precis det han sa. Det är det viktigaste vi har. Och när vi lyckas med det, då är det liksom snudd.
Men den största matchen i den moderna svenska fotbollshistorien vad gäller SM-guld i allsvenskt spel, vilket är det?
sannolikt då är det när allting avgörs i sista omgången mellan de två lagen som är inblandade om guldet. Mm. Det kan vara fler än två lag också. Det kan vara mycket spännande på flera olika arenor. Men det var ju Gamla Ullevi i Göteborg den 1 november 2009.
Vi har ju pratat om det.
Ska du kommentera Malmö stadion i sista?
Det schemat vibrerar. Vi får se hur det blir med den saken.
För du kommenterade ju tillsammans med Pelle Blom den här avgörande matchen.
Ja, det vore lite kul om det blev igen. Det var inte med Pelle Blom, tror jag.
Det var första året med Gamla Ullevi som ny arena, om jag uttrycker mig på det sättet. Det var ju premiäråret. Snart skiner Poseidon gjorde sin debut för IFK Göteborg i samband med det här året. Minns du vilken otrolig atmosfär det var inne på arenan? Ja. När Thomas Olsson gör 1-0 IFK Göteborg efter knappa halvtimmen. Kryss räcker för AIK, Blåvitt måste vinna. Enorm match.
Och 12 november då?
I söndag Malmö. 12 november, ja.
I Malmö, Malmö FF Elfsborg. Då kan det hända.
Då måste ju matcherna starta samtidigt, men det är mycket lättare när de är på samma ställe.
Ja, men då är det alltså så att det har alltså skett två gånger på 57 senaste åren i så fall. Det blir andra gången i så fall de senaste 57 åren om det blir en sån match. Mm. I samma match, båda har möjlighet att vinna SM-guld. Mm. Och vi får alltså gå tillbaka till 1966 dessförinnan. Jag har fått de här uppgifterna från Mikael Häggström, vår härliga statistiker.
Jag hävdade 50-talet, men det var 60-talet. Ja. Ja.
Tack alla intro-inskick förresten till oss. Erik Dahlberg, Jörgen Eksvärd, Rickard Ljung, Håkan Ottosson, Martin Pålsson, Patrik Larsson och denne Mikael Häggström, som dessutom kom med informationen då att Djurgården Norrköping 1966 var så. Dessförinnan hade vi två matcher på 50-talet, två sådana, och en på 40-talet, och faktiskt första gången som just Elfsborg vann guld mot AIK 1936, så var det en sån match när båda lagen kunde vinna guld i sista omgången. Så här finns alltså möjligheten till fotbollshistoria, men jag tror inte att det blir av.
Nej, då ska det alltså skilja mer än tre poäng inför sista omgången då?
Ja, och jag tror det. Och jag klamrar mig fast vid mitt tips inför säsongen. Och innan du nu säger, men du sa väl Malmö nyligen igen, så är det att
Oliver... Du ändrar det ju hela tiden.
Nej, jag sa bara
efter
det.
Efter varje omgång ändrar du det.
Nej, hela tiden.
Nu har de fått Oliver Berg, nu vinner de. Nej, nu är han skadad, nu vinner de. Nej, de har sålt den, nu vinner den.
En enda gång har jag påtalat en skillnad. Det var när Malmö värvade Oliver Berg. Det var en game changer.
Men min fråga till dig är, vilka två har du sagt kan vinna SM-guld detta året? Svaret är Malmö FF och Elfsborg. Vilka två möts i... Du har ju zoomat in allting just...
Jo, där. Men Malmö trodde ju många på inför säsongen, men Elfsborg trodde ju ingen på.
Nej, men ingen av experterna trodde ju det.
Ja, nej, men
så var det.
Oliver Berg är ju skadad och borta resten av säsongen. Och den smällen tror jag blir förödande för Malmö här på slutet. Elfsborgs två närmaste matcher, IFK Göteborg borta på Gamla Ullevi. På måndag när den här podden spelas in. Och sen har man Degerfors hemma i den näst sista omgången. Nyckelmatchen för om det ska kunna bli en guldmatch, som jag ser det, det är det här IFK Göteborg mot Elfsborg. Om Elfsborg vinner den matchen så tror jag Elfsborg blir svenska mästare i omgång 29 hemma mot Degerfors, som ju är på väg att åka ur allsvenskan som det ser ut. Och det baseras på att i näst sista omgången så möter ju Malmö FF Häcken borta. Och Häcken har, jag tror att det är 12 raka segrar nu på hemmaplan. Hemma på konstgräset på Bravida Arena så är det inte sannolikt att Malmö ska vinna den matchen, för Malmö kommer behöva vinna den matchen då på bortaplan. Och då får vi inte den här fighten, utan då kommer i så fall allt avgöras i omgång 29.
Sett över en hel serie så har det sedan allsvenskan startade i mitten på 20-talet hänt en handfull gånger att det har avgjorts i sista omgången. Så sannolikheten att det ska göra är ju liten. Det kan man ju procentuellt sett räkna ut bara. Men det finns fortfarande den möjligheten, så vi följer med spänning i utvecklingen.
Veckans surr.
HV-spelare som är liggande, så kommer avslutet för ett 8:e Malmö-mål ikväll. Lauri Paajuniemi gör 8-0 Malmö.
Ja, det här handlar ju om det stora samtalsämnet, får vi väl säga, SHL-hockeyn just nu. HV71 och problemen där. Johan Edlund hörde vi kommentera, det var i lördags det här. Och han mer eller mindre häpnade ju, vem gjorde inte det, över HV71s ras hemma mot Malmö. Det blev alltså 8-0 till Malmö till slut. Och efter det här så agerade klubben, och dagen därpå fick chefstränaren Thomas Montén lämna uppdraget. Han fick sparken helt enkelt, och klubbdirektören Johan Lindbom återigen tillbaka i båset som ansvarig tränare. Och så spelade båda lagen mötes igen, men i Malmö den gången. I tisdags blev det 2-0 till Malmö då, med nye tränaren där liksom. Lindbom då, men HV återigen nollat. Och det var alltså sparken som gällde så här pass tidigt. Efter bara 12 matcher för Thomas Montén fick han kicken. Men du, Tommy, du snackade med mig på vägen in här och sa att det är nog ingen rekord där, utan Roger Melin i alla fall vad du har fått fram, är den tränaren som fått sparken snabbast i en säsongsinledning i högsta serien i hockey. Och det lär väl var det hösten 2017 det? Han fick lämna Brynäs.
Då fick ju Melin sparken efter 8 fighter. Mm. Så det är att om ni där ute har någon tidigare sparkning i hockeyhistorien, hör av er. Men när det gäller HV, man börjar ju nästan, när man ser att Johan Lindbom hoppar in som tränare igen, så tänkte jag, hur många varv ska det här gå? Han var ju guldtränare 2017. Mm. Och sen har han fått hoppa in flera gånger. Han fick ju sparken också på lite märkliga grunder när de inte ens var så här, när de inte var i närheten av så här svaga. Och sen till spark igen, och Tommy Samuelsson sparken in med Lindbom igen, ut med Lindbom, in med Montén, in med Lindbom igen.
Ett lag som inte spelar för varandra, ett lag som inte spelar för tränaren, för klubben, då blir det ett ras, va? Och därför var det tvunget att bli den här förändringen. Det första steget är att entlediga tränaren. Det finns ju då också i Jönköping i korridorerna. Det var ju samma sak det som hände Niklas Czernetski när han var i Färjestad. Det fanns ju folk i korridorerna i Karlsson som liksom kan hoppa in istället, va? Mm. Nu tror inte jag att Johan Lindbom direkt liksom känner att jag verkligen vill det här, utan jag tror mer att han ställer upp för klubben. Men det finns ju klubbikoner kring det här. Per Gustafsson, Johan Davidsson, spelare som fått sina tröjor hissade i Kinnarps arena, heter det för Husqvarnagarden heter det sedan ett par år tillbaka. Så att det finns liksom i environgerna svårt för en extern person att komma in i det. Mycket blick när Montén är borta, Lindbom kommer in. Mycket blick kommer på Kent Nubbe Norberg, sportchefen, som inte lyckas med en ganska, ska jag säga, stark budget.
De har ju ganska mycket pengar.
Eller hur? Inte lyckas bygga ett bättre lag. Och då blir man så här, inte bygga ett lag som det funkar med. Anställer Thomas Montén som tränare, det går käpprätt. Och på sista raden måste man titta. Och det är egentligen det första och det viktigaste, klubbledningen.
Hur ordföranden fungerar? Har ju klivit av nu.
Ordföranden klivit av hälsoskäl. Han har varit sjuk under en tidsperiod och behöver verkligen ta hand om sig själv. Det har vi förstått och vi önskar god bättring. Men styrelsen har det yttersta ansvaret. Det går aldrig att komma ifrån.
Och när det gäller deras ansvar, är inte ett alternativ att börja med att byta sportchef? Efter en felbyggd klubb.
Om du frågar mig, vad gissar du? Vad tror du? Så är det klart, det är de håller på. Men grejen är så här.
Ja, men börja med.
Jo, det kan du göra. Men grejen är så här, du måste ju ha någon annan. Alltså du kan inte säga så här, nu sparkar vi sportchefen. Han får sluta ut. Du har inte gjort till.
Nej, du måste ha ett alternativ.
Så och så finns det ingen.
Nej, det är klart.
Det är det som gör att det är så mycket lättare att först entlediga Thomas Montén som chefstränare. Därför att det finns ju folk i korridorerna. Men därefter får du ju börja. Jag är övertygad om att det är det de håller på. De letar vem som ska vara sportchef. Men du kan ju inte bara sparka sportchefen helt tom på den stolen. Någon måste ju ändå sköta den dagliga driften.
Du menar att det är svårt att hitta en ersättare där på kort tid?
Ja, i alla fall. Jag tror inte det går i kring korridorerna.
Nej. Vi har ju ett namn till på tränarsidan som försvinner här nu, och det är Björn Hellqvist. Det framstår ju inte som att han kommer återkomma som SHL-tränare inom den närmsta tiden i alla fall.
Vi får bjuda in Thomas Johansson till ett samtal här. Jag såg att han framträdde med och berättade hur de resonerar nu och vad de ska göra. Svår situation.
För när Thomas var med hos oss för några veckor sedan, då sa han att Björn mådde bra. Björn Hellqvist. Men han har ju sin Parkinson-sjukdom. Han har ju haft en operation under sommaren, va? Men när Thomas var med sa han är piggare än någonsin, sa han. Men sen verkar det ha hänt någonting, så nu är ju Hellqvist. Och nu har de faktiskt sagt att nu går de ut och letar en ny lösning på huvudtränarsidan. Tills vidare så är det Mikael Karlberg och Charles Berglund som tar över tränarskapet i Leksand. Men då ska man också bära med oss, förutom den röran så har det varit en annan röra, och det är ju uppe i vad det gäller att välja styrelse och så.
Och det är en viktig sak du tar upp. Därför att om vi alldeles nyss resonerade kring HV71 och ansvaret ifrån styrelserummet och stabiliteten i klubben, så har ju förutsättningarna för Leksands IF inte alls funnits där. Det var ju oerhört bråkigt runt årsmöten som inte gick att genomföra. Man valde ju ingen styrelse. Det tog ju tid när man fick ordning på ideella föreningen, bolagsverksamheten, väljer en styrelse och en ordförande. Och det är inte ett särdeles bra sätt att starta en säsong på. Särskilt inte när du hamnar i den här situationen som nu kräver lugn och stabilitet. Det är Leksands IF behöver ha när Björn Hellqvist mår dåligt. Vi tänker på Björn, vi skickar våra krya på dig hälsningar, håller tummarna för att det finns en återhämtning för Björn Hellqvist att göra så han kan komma tillbaka. Men i väntan på det behöver Leksand lugn och ro. Och det har de absolut inte skapat förutsättningarna för genom den sommaren som var.
Och apropå krya på det, så vill vi skicka det också till vår sporthuset-kompis Tobias Forsberg. Som har gjort ytterligare en operation nu.
Har de det
för
nu,
en tid sedan redan. Han har haft problem med handen. Han har haft någon misslyckad operation och gjort någon ytterligare. Så vi hoppas verkligen att det går bra den här gången för Tobias, som var med i vårt jubileumsavsnitt. Just där när vi sitter nu i Clarion Sign. Vi sitter ju där på hotellet. Han var ju med.
Snacka om att komma in och sprida. Att vara en injektion. Han var ju liksom... och fånga all uppmärksamhet. Och hela salongen lyssnade så oerhört uppmärksamt på vad han hade berättat.
Mm. Något som många säger till mig också, att man tycker att jag är stark och säger att jag hade aldrig klarat om jag hade varit i din sits, men det är bullshit. För det, jag hade aldrig klarat om inte jag hade haft det stöd jag hade haft. Och för mig hade det varit en räkmacka, även om det hade varit jobbigt, så alla som sitter här inne hade klarat det om de hade haft det stödet jag har. Och sen är det klart man har haft mycket nytta från det man har från idrotten, men det här stödet är allt.
Jag är så imponerad av
Jag skickar faktiskt meddelande till han nu att inför operationen skickade jag. Vi är många som inspireras mycket av hur han kämpar sig framåt. Men han valdes ju in i Leksands styrelse. Så blev det till slut. Men när det gäller ordförandevalet så blev det ju inte den som föreslogs från början. Det var ju Kajsa Rosén som valberedningen föreslog. Till slut blev det ett namn som, ja, vi får se, det är upp till bevis för Mats Ekelund, men han har ju inte någon sån här bakgrund inom ishockeyn och inom Leksand. Om han kan vara någon som kan samla klubben, men han har ett väldigt tufft jobb framför sig, ordförande Mats Ekelund, efter det som har varit.
Besök i sporthuset.
En ny gammal bekantskap i sporthuset är det dags för nu, Lasse.
Mm. Välkommen Leo, men säger vi bara så. Men välkommen Leo.
Tack så
men
mycket.
Men alltså Leonard Jägerskjöld i Ö, stavar du Sköld, Velander. Så ska det vara. Och du är ju kollega till Tommy och mig.
Ja, så är det. Jag jobbar ju med den ena och har jobbat med den andra.
Ja, precis. Du har liksom varit på Discovery och kommit till vad som då är, enkom nu då i TV4, men som ju var C-more förut.
Ja.
Och kommenterar jag, hörde i helgen va?
Ja, precis. I helgen kommenterade jag Sassuolo Lazio. Då var det du och min far som tittade på den i alla fall. Två bekräftade lyssnare, tittare.
Båda lika nöjda.
Ja, men det är, man kan inte lita på min far när det kommer till det här. Han är ju partisk liksom. Men om du är nöjd, du är glad.
Ja, alltid, alltid. Och du är ju dessutom producent, redaktör också. Alltså designar sändningarna som tidigare hos Tommy på Discovery och nu och TV4.
Och har ju varit med i Sporthuset tidigare. Vilket avsnitt alltså?
Tidigare, ja.
286.
Det är otroligt att det måste jag ha skrivit ner, det kan du inte ha i bakhuvudet.
Jo, det var ju supportsäsongen 285, 286, 287. Ah. Det första 285, då handlade det om svenska supporterkulturen.
Ja, det var du som gjorde
sångerna, Hammarby och så vidare. 286 kom Leo in, dominerade fullständigt med Hibernian. Vilken låt, tidernas låt va, eller?
Sunshine on Leith, ja. Nej, den är svår att slå alltså. Ah. Den YouTube, den är ni som inte har gjort det.
Och allt det här smälter ihop till de här nytappningarna av kärleksbombningar som gjort på måndagar. Så Leo har faktiskt varit mer nydare än man tror, än vad han själv tror framförallt i en podd.
Och vi ska fördjupa oss i... vi drog en kärlekslapp förra veckan. Och det ska du, därför är du här nu. Ja, vi ska snacka klubbmärken nämligen. Och det du inleder med, Leo, när du kommer idag. Det var en stor ryggsäck med. Men det är alltså att överräcka till Tommy och mig. Det här är bland de finaste gåvorna man kan få när man håller på med idrott och jobbar med det jämt. Nämligen dina böcker om fotbollens respektive hockeyns heraldik.
Det är lite högtravande ord, det vet jag.
Berätta, vad är det för någonting?
Nej, men det är ju kort sagt historien över fotbollsklubbars och ishockeyklubbars klubbmärken. Varför de ser ut som de gör, hur de har sett ut tidigare och vad det finns för symbolik där i och vart de är på väg någonstans. Liksom, varför har Manchester United en djävul i sitt emblem? Varför är det en sol i AIKs klubbmärke? Har de med solen att göra eller inte? Eller varför har Redhawks Malmö en slags rovfågel i sitt emblem? Så det finns både högt och lågt där, för det finns roliga historier och märkliga historier bakom varje klubbmärke egentligen.
Och du
har ju bläddrat intensivt sen Leo kom in här. Du har knappt varit kontaktbar, Lasse.
230 sidor i fotbollen. Hockeyn var lite tunnare.
Den är tunnare.
Men du sa att den kom ut som nummer två.
Den kom ut som nummer två, vilket faktiskt gör den bättre skulle jag säga.
Ja, du sa det?
Ja, det är... Jag är märkligt nog, jag som är liksom 100% fotbollsmänniska, jag är ju mer stolt över ishockeyboken än fotbollsboken.
Men alltså, det här är ju ett material som måste mer eller mindre vara obligatoriskt på alla föreningars årsmöten. Alltså medlemmarna måste ju vara medvetna om vad det är för någonting man är medlem i. Vad finns det för historia? Hur har det här utvecklats? Var kommer det ifrån? Ja. Därför är det ju liksom det här är ju någonting att hålla nära hjärtat, va?
Det gläder mig att du säger så, och innan vi började inspelning här så berättade ju du om en tradition i en AIK innebandy, ja. Vilket gladde mig väldigt mycket, för jag tror inte att alla gör så här. Men
då kan jag berätta att jag var ju verksam i AIK innebandy i många år. och var med och byggde laget från mitten på 90-talet när innebandy VM spelades i Globen, och bildades AIK innebandy från den innebandyklubben jag var med i, bla bla bla. Och då var det så att alla nya spelare, som det var ju mycket duktiga spelare, var ju suveräna yttersta elitnivå i innebandysporten som kom från olika delar av landet, men vi hade som en tradition att träffas och prata om AIK från bildandet 1891 och hela vägen fram, och då ingick klubbmärket. Och just precis den här otroliga historien som är om AIKs klubbmärke, vilket jag redan har hunnit snegla på att vi skrev om mycket riktigt, nämligen att man vet inte. Det Nej. Går inte att slå fast vad det är, utan det blir olika. Solen är en viktig del av AIKs klubbmärke. Balken är viktig. Den här delen av en mur, murkronan är viktig. Men man vet inte riktigt. Därför att den som ritar märket har ju aldrig gett sig till känna med att berätta vad vederbörande menade.
Nej, exakt. Och så har det liksom inte dokumenterats på samma sätt. Och det här tyckte jag var väldigt spännande när jag skrev den här boken.
Det vi pratar med, det är ju att tillvarata kulturen.
Ja.
Som finns i en förening, och det är ju någonting som
identiteten
som liksom växer från allra första början, och därför är ju en sån här ett sånt här alster om varje klubbmärke som finns i det här en otrolig skatt att ha. Tack så mycket.
Ja, det är jag som ska tacka.
Ja, men det är så fint, och du som är så historiskt bevandrad också kring både det här, och du har ju tagit med några tröjor också. Du har, är du mest tröjor eller mest klubbmärken?
Det har ju blivit mest klubbmärken. Det var ju mest tröjor innan jag liksom insåg att jag kanske är ännu mer intresserad av det lite smalare i det hela. Jag menar, tröjorna är ju ändå liksom mer representerade än klubbmärkena, större så. Nej, men det är både och, och jag är ju, har ju en ohälsosam samling av fotbollströjor. Jag har räknat nu genom mitt Excel-dokument, och det var inte så mycket att räkna, det står ju på raderna där. Men 332 fotbollströjor har jag hemma. Och jag är glad över att min fru är så tolererar detta.
Men var har du hängt upp dem?
Nej, de som är upphängda är de som är matchanvända och eller signerade. Och det är ju kanske 20-30 stycken. Och sen de andra som är mer vanliga tröjor, de ligger ihopvikta i en garderob, men de använder jag till och från också.
Okej, okay, så du har någon form av katalogisering här för att hålla koll på det, eller?
Ja, det är ju liksom indelat efter land och sen bokstavsordning efter respektive land och så.
Hur
så
att aktivt man ska hitta. Söker du nya tröjor?
Alldeles för aktivt. Dels när man tänker att man har gått och lagt sig, det vill säga nattat barnen, tittat på en fotbollsmatch eller på någon slags serie, läst 4 sidor obligatoriskt i en bok för att man vill liksom inte tappa bokläsandet, och tänker att man är klar. Och då har liksom min fru somnat bredvid mig, och då kan mobilen slinka upp, och så sitter man på någon så här fotbollströjaktion någonstans, och så blir klockan 12:15 på natten. Nej, men alldeles för aktivt och alldeles för mycket för min plånbok. Så den senaste införskaffade var till mig själv och vår äldsta son då. Nu när vi var i Spanien för 2 veckor sedan så fick vi varsin Valencia-tröja. Så det, nu håller jag på att överföra det här beroendet till mina barn också, vilket kanske inte är så bra.
Men Erik Niva vet jag ju, jag har ju sett att ni också har utbytt erfarenhet på de här bitarna.
Hur många tröjor?
Han har ju tyvärr mer. Han är väl uppe i över 500, och hade ju den här liksom utställningen för några år sedan som var fantastiskt trevlig. Men Erik har ju också, om jag är helt rätt påläst, han är ju i alla fall 8 år äldre än vad jag är. Ja. Så jag tänker att jag har 8 år att ta
igen. Det förklarar varför du håller ett visst tempo i sakfrågan. Det får jag säga, det gör det.
Han har också längre poddavsnitt än vad Sporthuset har.
Ja, det är han definitivt.
When We Were Kings, en kort version på 3 timmar.
Sporthuset 424.
Jag har hört den här diskussionen om att parera hur vi ska ha med det öppna samhället i över 20 år. Men här riktas det mot fotbollssupportrar där hela idén med en fotbollssupporter är att vara stolt över sin tröja. Det gäller klubblagen, det gäller när vi åker runt och ser våra nationslag. Och så fick vi just den här diskussionen att det kan vara klokt att ta av sig tröjorna. Det kommer inte vara min uppmaning för fotbollen framöver, för jag tror att det öppna samhället är starkare än så, att vi måste få fortsätta älska vår fotboll med våra fotbollströjor på oss.
Apropå vikten av vad en idrottströja symboliserar efter det hemska terrordådet i Bryssel nyligen då, där 2 svenska fotbollssupportrar sköts till döds och en tredje skadades allvarligt, så har vi fått in en hel del med tanke på omständigheterna, uppmuntrande respons till våra sociala medier. Sporthuset finns på Instagram, Facebook och X, Twitter, efter vårt avsnitt senast om vikten att våga visa att vi är svenska idrottssupportrar framöver, även utomlands, och även om det kan göras med en ökad vaksamhet såklart efter vad som har hänt. Och Svenska fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt oerhört tydlig både i Sveriges Televisions Aktuellt och i en intervju häromdagen i Dagens Nyheter, där han tydligt pekade på vi måste stå upp för tröjan, den markerar vårt stöd och vår glädje över att vara svenska. Jag vägrar acceptera att vi ska släcka ner det öppna samhället och vika oss för våldsverkare.
Jag tyckte att Reinfeldt liksom tog en tydlig ställning mot det här våldet som riktar sig just mot den svenska identiteten och den svenska tröjan. Jag tyckte, man märkte att Reinfeldt är en tidigare statsminister, så kan man säga. Men otroligt bra både moraliskt och retoriskt hur han skötte den intervjun, och jag ställer mig väl egentligen bakom det han sa. Sen kanske inte rekommendabelt att man kanske ska... Vi har ju kommit till en punkt där man kanske ibland tyvärr måste fundera på vad man har den här tröjan och inte. Men det är självklart att vi ska fortsätta bära den i fotbollssammanhang. Tycker i alla fall jag, precis som Reinfeldt sa också. För det här är ju... När jag skrev de här böckerna om klubbmärkena så sa jag alltid att liksom klubbmärket är den minsta gemensamma nämnaren vi har inom fotbollen. Den förenar liksom... Märket förenar... supportrar, eftersom att man har det på matchtröjan, det förenar de i klubben och spelarna, för spelarna bär också, det finns på arenornas väggar och sådär. Men frågan är om inte fotbollströjan är liksom den största gemensamma nämnaren i hela fotbollen, i hela fotbollsindustrin och hela fotbollssporten. För tröjan är ju alltid där, oavsett klubbmärke, oavsett lag, oavsett supportrar och spelare.
Så... Och apropå att du har skrivit bok om hockeyns heraldik, så är det egentligen samma där. Går man på Madison Square Garden med alla som bär New York Rangers-tröjor med Henrik Lundqvist på ryggen och nu Mika Zibanejad och så vidare.
Och det som förenar liksom...
Och andra sporter också för den delen.
Ja, andra sporter. Och det som förenar oss nu när världen är så liten genom att den har blivit så globaliserad, sociala medier, det som förenar oss med kanske en brasse som håller på New York Rangers eller vad det nu kan vara, eller någon som sitter i Myanmar och håller på Rangers. Det är ju liksom den tröjan som är det yttersta beviset på idrottens identitet. Och där håller jag verkligen med Reinfeldt att man måste värna om rätten att bära den identiteten, känner jag.
Du har ju mer än några, va?
Då tänkte jag, vad har jag i mitt förråd där fotbollströjor eller idrottströjor visar något mer än bara idrott? Och då har jag fyra exempel här. Får väl rekommendera någon som lyssnar att faktiskt titta på bilder här som jag antar att Tommy kommer lägga ut, för annars blir det svårt. Men jag har en Hertha Berlin-tröja som skapades till, det blir väl 30 år efter att muren föll i Berlin. Det ska alltså föreställa muren där i bakgrunden, det är inte jättetydligt. Men de gick ut hårt i alla fall och spelade till och med i den här tröjan en match till minnet av ett enat Berlin helt enkelt. Och den här björnen, den återfinns ju i, dels är det Herthas maskot och dels återfinns den ju i Berlins stadsvapen. Så här tycker jag att man liksom går, man använder fotbollströjan till något som är idrott och så mycket mer. Så det är ett exempel.
Och Hertha Berlins klubbfärger då, att döma av flaggan, för det är ju en Hertha Berlin-flagga på där, det är alltså blått och vitt.
Ja, precis. Mm. Exakt så.
Och det är en mycket glad björn, får man säga.
Det är en mycket glad björn. Ja. Och sen är det en klubb som är faktiskt väldigt bra på det här att liksom uttrycka sig genom tröjan, och det är spanska Rayo Vallecano från Vallecas utanför Madrid. Då,
ja,
Madrid,
tröja, va?
Och den är ju egentligen precis som Peru på det glada 80-talet. Ni vet att den är vit och har en röd diagonal över tröjan. Men Rayo Vallecano som, ska inte gå in för djupt på dem, men som normalt sett, inte nu för nu är deras ägare är lite speciell, men normalt sett är en väldigt liksom politiskt progressiv klubb, har ju samlat in väldigt mycket pengar till välgörenhet. Och ett sätt de gjorde det på var att de en säsong släppte ett andra ställ som jag håller i här. Som ja, ni ser, det är ju regnbågen mot en svart bakgrund. Alltså, och här gick 100% av intäkterna från den här tröjan gick till att stötta HBTQI plus organisationer. Mm. Och så spelade de ju den här hela säsongen också. Tredje tröjan den säsongen var den här.
Samma klubb.
Samma klubb. Rayo Vallecano mot grå bakgrund, en rosa diagonal eller revers. Och ni ser ju, det är ju den här...
Verkligen rosa bandet.
Rosa bandet, precis. Där alla intäkter från tröjan gick ju till insamling till cancerforskning då. Stoppa bröstcancer. Så det här tycker jag ju är väldigt fint när en klubb agerar på det här sättet och liksom använder tröjan till något mer än bara kasinoreklam eller vad det nu kan vara.
Och det är verkligen inte för att tjäna pengar, utan det förtjänar att strykas under det du säger. Intäkterna gick oavkortat till de här organisationerna.
Ja, så det är ju väldigt fint, och så har de liksom Rayo betyder ju blixt på spanska, som en rosa blixt där, ja, där bakom, ja. Det är fint. Så nej, det tycker jag är härligt. Och sen ett fjärde exempel.
Nu kommer en delfin
här. Oj. Ja, här har vi Pescara då. Och ni ser ju, de har ju en delfin i sitt klubbmärke. De var ju uppe i Serie A för några år sedan. Och då utlyste de en tävling att den supporter... Ni får alla vara med och designa vår tröja. Ni får skicka in flera förslag. Och det förslag som får flest röster gör vi en matchtröja av den här säsongen. Och då var det en 10-årig pojke som jag tyvärr inte... Jo, Luigi. Här står det i nacken. By Luigi. En 10-årig pojke som ritade den här Pescara-delfinen och regnbågen. Så hans liksom, bidrag fick pryda... Det här är väl tredje tröjan då. Tredje tröjan den säsongen. Och det är ju inte kanske... lika starkt som föregående tröja, men jag tycker ändå att det har något. Här förenar man ju, använder man ju tröjan och märket för att förena supportrarna med klubben, vilket
verkligen
är bra gjort.
Väldigt fint collage av tröjor, och om vi ska sy ihop det med apropå det fruktansvärda som hände då, den svenska tröjan och landslagströjan, det är ju häftigt som det har blivit. Vi avslutade ju med Berlin och marschen 2006 förra avsnittet, den enorma supportermarschen och tiotusentals svenskar på Berlins Olympiastadion som sjöng nationalsången. Hur starkt det har blivit också med den svenska landslagströjan, inte minst när det handlar om matcher utrikes. Kanske ja, ännu mer skjuts på de svenska supportrarna ju när vi är på bortaplan.
Ja, men den gula väggen, som ju är den svenska versionen av De Gelbe vann där, Dortmunds gula vägg. Så, nej men verkligen, och jag tycker, jag återkommer till Reinfeldt mycket här, men jag tyckte han sa det så bra, för han i den här intervjun då så tryckte han ju på att tröjan får ju inte vara en polariserande kraft nu, vilket det har försökt användas till, gjort vissa politiska poänger av redan nu ju, att ja, vi behöver inte gå mer in på det, men jag tyckte Reinfeldt sa det så bra att det finns ju faktiskt över 500 000 muslimer i Sverige idag också, och de är ju också svenskar och har också rätt och vill bära den här tröjan också. Så jag, för er som inte har läst den intervjun, gör det, för jag tycker han satte pricken över i där.
Fredrik Reinfeldt i Dagens Nyheter. Tidigare veckan, på FN-dagen 24 oktober, publicerades den för övrigt.
Just det.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, affärssystemet för Sveriges alla hantverkare. Och ni känner till det här med den smidiga administrationen som man får. Men nu finns ju också Hantverksdata Finans, som handlar mer om fakturering. Hur sköter du din fakturering, Lasse?
Ja, men numera gör jag pdf-fil på någon app och försöker boxa in det där i som mail. Men det är ju inte frimärkena man var nere och köpte och dubbla frimärken och skicka in per brev. Det är ju borta.
Fram till rätt nyligen då. Så...
En lite större säkerhet tycker jag också, när man inte behöver skicka det via postverket.
Nej,
på något
precis.
Sätt.
Mm. Nej, och där är du på någonting.
Eller vad heter det?
Jag vet inte hur många hantverkare där ute som skickar brev och kanske skriver för hand och kämpar sig fram. Jag vet inte, det är säkert många som har kommit långt i det här också.
Ja, en stämpel med avsändare. Man ska AVS på baksidan och så boom, en stämpel på med namn och adress.
Men Hantverksdata har ju den här tjänsten, Hantverksdata Finans, som hjälper till alla med just fakturahanteringen. Det kan ju ändå vara ganska krångligt, ja, beroende på storlek på företaget och så vidare. Allt ifrån finansiering, kravhantering, det integreras med Hantverksdatas totala affärssystem, och du får betalt i tid också. Det blir ju koll på den delen också. Gå in på hantverksdata.se för att läsa mer om det här, och vi tackar Hantverksdata, affärssystemet för Sveriges alla hantverkare, för att ni bidrar till Sporthusets innehåll också.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Oj, vad det bläddrar.
Jag fastnar lite grann.
Ska vi kasta oss över och lära oss ännu mer? Inte bara genom att läsa boken utan att höra Leo.
Ja, nu är det klubbmärken.
Ja, kärlek till klubbmärken. Mm. Den som du ju bubblar av, den kärleken. Det vet jag efter att ha jobbat med det. Det är verkligen inte bara att nu ska jag skriva en bok om den här kuten. Det här är ju någonting. Det är ju en del av dig, Leo. Berätta hur det blev så.
När man fortfarande gick i skolan och så insåg jag att gud vad jag vill veta varför klubbmärke X ser ut som det gör, eller varför det finns en fågel i liv på klubbmärken. Så började jag läsa om det. Och jag tyckte det var så oerhört spännande. Och det är ju för att det är kopplat till supporternas, klubbens identitet och historien bakom. Det finns ju så mycket liksom gammal historia vävd och lite så här från det är därför böckerna heter ju heraldik också, för att det har ju väldigt mycket med vapensköldar att göra. Det kommer ju därifrån liksom statsvapen och så. Jag har inte dokumenterat så mycket i världen mer än så här. Den litteratur som fanns på klubbmärken, det var ju för barn att rita av klubbmärken egentligen. Så. Nej, men och sen lämnar man över väldigt roliga historier som att så här Ajax klubbmärke är ritat med 11 streck för att symbolisera de 11 spelarna på planen, och Liverpools Liverbird kommer från liksom i gamla mytiska sagor i området, och det här tornet i Evertons klubbmärke är egentligen en gammal fyllecell som är en tvärand hög. Alltså det finns roliga grejer och roliga bakgrunder i respektive klubbmärke, och så betyder det så oerhört mycket också, har man ju märkt, och den har ju nästan accentuerats, för förut var ju klubbmärket från början spelar man ju utan klubbmärke på tröjorna. Det kom ju egentligen, de första var ju egentligen på så här 20- och 30-talet, men när det verkligen tog fart, det är ju 60- och 70-talets England, det är då klubbmärkena verkligen började dunkas på tröjorna. Innan dess hade man ju kanske statsvapen och sådär. Men till en början var det ju bara för att urskilja lag 1 från lag 2, lag A från lag B, och liksom sammanföra fansen. Ja. När fotbollen har blivit en global industri så är det ju nämligen så att klubbmärket har blivit ett varumärke. Och med det har det ju följt flera många förändringar inom, inte bara fotbollen, utan inom idrotten. Där man ska minimera, göra märket så enkelt som möjligt. Man ska, jag brukar säga att man försöker New York Yankees-fiera märket. Du vet den här kepsen med NY, det är New York Yankees. Och de har ju lyckats otroligt bra där människor långt utanför idrotten köper New York Yankees-kepsar utan att veta vad de har på sig. Och det är ju precis dit som många av de här största klubbarna vill nå, eller som alla klubbar vill nå med sitt varumärke. Juventus till exempel. Juventus bytte klubbmärke från 2016, om jag säger rätt, kanske 2017, från sin tjuren från Turin som de haft över 100 år, som de slaktade på marknadens altare för att göra en New York Yankees, ett New York Yankees G egentligen. Det är ju bara ett stiliserat G de har. Väldigt impopulärt först, men nu har tid gått som det brukar vara med klubbmärken, och då accepterar man den här förändringen. Så det tycker jag är väldigt spännande. För samtidigt då som klubbarna värnar om sitt marknadsvärde, så står ju fortfarande supportrarna kvar och värnar om sin identitet. Och det där blir en konfliktyta. Där klubbarna då har offrat gamla symboler som är tätt knutna till den idrottsklubb. De offrar de symbolerna för ett högre marknadsvärde. Men supportrarna står kvar och säger, men den där tjuren, den var ju vår. Eller i Nantes fall, det här skeppet, det var ju vårt. Eller i Leeds fall, den här bollen var i våran. Och så blir det då väldigt mycket konflikter mellan klubbar och supportrar på grund av att klubbmärket inte förändras på rätt sätt.
Just det.
Hull bytte ju, Hull City i England, de bytte klubbmärke, och det blev ju alltså upplopp. Kingston upon Hulls gator blev ju upplopp. De välte ju bilar och grejer för att de var förbannade över det här klubbmärket. Leeds också. Man hade inte rådfrågat fansen. Men sen finns det då klubbmärken som byts och det görs på rätt sätt.
Ja, för nu måste jag ändå bryta in här. Det här är en kärleksbombning. Det där får vi ta i olycksdokumentet när vi pratar om de värsta förändringarna i klubbmärket. Ja. Nu vill ha de bästa exemplen istället.
Ja, och en av de bästa moderniseringarna, man kan tycka vad man vill om den klubben, men Manchester City hade ju ett av supportarna väldigt impopulärt emblem. En sköld och en örn och så tre stjärnor ovanför. Och när då Förenade Arabemiraten köpte Manchester City som klubb, insåg de att vi behöver branda om klubben. Vad gör vi? Jo, men vi rådfrågar tusentals fans och sätter deras önskemål i ett digital gångbar yta som ofta ser det här runda klubbmärket då. Och voilà, de fick fram dagens emblem då, som är runt och det är skeppet och gamla stadsvapnet och allt möjligt. Supportrarna blir glada, klubben blir glad för att det blev ett varumärke de kan använda. Och det är inte svårare än så, än att rådfråga supportrarna.
Så ska du göra rätt så ska du snacka med fansen.
Ja, och liksom baka in deras önskemål i den här slimmade digitala versionen som krävs idag.
Men om vi tittar också historiskt då, vilka vill du lyfta fram som speciella historier?
Brighton & Hove Albion är jag ju väldigt svag för. Jag vet inte om vi var inne på det i supporterramsan, för det har ju ett ursprung i en ramsa nämligen. Brighton & Hove Albion kommer från engelska sydkusten och de kallades långt förr i tiden för The Dolphins. Hade en delfin i klubbmärket.
De också. Mm.
De också, ja, precis som Pescara, exakt. Men deras värsta rivaler i södra London då, en bit norrut, det är ju Crystal Palace. Och Crystal Palace har ju en örn i sitt klubbmärke, kallas för The Eagles. Och så möttes de en gång på, kan inte årtala exakt, men det är 70-talet i alla fall. Och de tillresta Crystal Palace-fansen skanderar ju Eagles, Eagles, att de är Eagles. Brighton Hove-supportrarna, de svarar då med att sjunga Seagulls, Seagulls, för att det finns mycket fiskmåsar i Brighton. Och då tyckte klubben att det var en sån härlig ramsa, så de bestämmer sig för att nej, vi ska inte vara The Dolphins längre. Bort med det, in med en fiskmås i klubbmärket och så rebrandar vi oss med både smeknamn och klubbmärke. Och det tycker jag är en riktigt härlig bakgrund faktiskt till hur ett klubbmärke kan uppstå. Bara, nej, men det var en käck ramsa, nu gör vi så istället, vi är Seagulls. Det är mycket bättre än Dolphins.
Och eftersom det kom från supportrarna i det fallet, exakt, så är ju den hemma redan från början egentligen.
Exakt så. On the southern coast of England there are seagulls flying higher, still higher than before. It's as though they've been hoisted like a flag. When the battle has been won, you can hear the ocean roar. There's a good wind for sailing, and they leave me standing on the shore. Where seagulls fly, there stand I. Where seagulls fly, there stand I. Så det är ett exempel som ligger mig varmt om hjärtat. Annat exempel som jag vurmar för, det är ju Ajax. Och jag vet inte, Ajax har ju fått sitt namn från den grekiska mytologin. Ni vet, han hjälten i Sparta är det ju, som är med och han är ju till och med i filmatiseringen också med Brad Pitt. Mm. Har någon biroll där, svingar någon slags krigshammare. Men de har använt i alla fall Ajax, ganska populärt i holländsk fotboll att använda sig av grekisk mytologi. De har ju Herakles också som klubb där. Och då hade de första klubbmärke som var en gammal järntallrik som föreställde Ajax som fanns i klubbens ägo. Det var deras klubbmärke. Och sen då i början på 90-talet så liksom moderniserade de det här emblemet till att bestå då, som jag sa tidigare, av 11 linjer. Ajax ritat av 11 linjer för att representera de 11 spelarna på planen. Tycker jag är riktigt läckert. Nu vet jag att det här är väldigt omstritt i Ajax-led. För det finns, hälften av supportarna vill gå tillbaka till det som en gång var. Det gamla märket. Och hälften vill behålla det som finns. Det är väl en generationsfråga så. Nej, men det finns hur mycket roligare.
Ska vi ta Sverige då och plocka fram något där som du tycker sticker ut?
Jag tycker ju att Häcken var ju väldigt modiga för, ja, det blir väl ett årtionde sedan när de bytte klubbmärke. För det är ju någonting som inte görs i Sverige. I alla fall inte på fotbollssidan. Och det beror ju väldigt mycket på att vi har vår väldigt härliga 51%-regel, men liksom sådana här beslut måste ju röstas igenom, vilket inte är helt lätt. Det lyckades i Häcken, man bytte från de här två gamla bollarna.
Just det.
Som var bredvid varandra. Och så gjorde man en ganska generisk sköld som inte ser speciellt mycket ut för världen, men den har faktiskt en bakgrund i klubbens ursprung där de hade en liknande sköld.
Ja.
Och det här ledde ju faktiskt till lite arga miner också bland Häckenled. Det finns ett roligt klipp som jag vet inte om vi ska lyssna på det.
I en telefonintervju ger herr Kenneth Jonsson på studiohissingen.com sin syn på den nya klubbsymbolen som nu alltså har lanserats och kommer att slå ut med full kraft inför säsongen 2013. Kenta, BK Häcken lanserade ett nytt klubbmärke i helgen. Din spontana reaktion på det?
Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har nu hittat ett gammalt, en gammal sköld någonstans nere i källaren och ska ha damma av den här nu och liksom lansera det som något nytt då, va? Något traditionellt. Det är så dumt så jag vet inte vad.
Varför tror du att man väljer att göra en sån här förändring i när det gäller klubbmärket?
De sniglar ju förstås på de här andra klubbarna här i Göteborg, va? Som har de här jävla sköldarna.
Men det är väldigt roligt att ett klubbmärke kan väcka sådana reaktioner. Det här är på väldigt liten skala. Det finns ju på betydligt större skala då, som i Hall där de liksom välter bilar och grejer.
Jo, ja, det var ju, men du såg ju också Frölunda Hockey, ja, som ju genomförde verkligen en förändringsprocess med att förändra sitt klubbmärke och fick ju backa ett par gånger. De tog in en expertfirma utifrån.
Nej, men tog in en expertfirma för att komma fram till det här, vad man får säga. Ni får ursäkta om ni som faktiskt gjorde det märket sitter och lyssnar. Men ett hiskeligt emblem. Det var ju identitetslöst.
När vi presenterade vårt klubbmärke så visade det sig att våra medlemmar och fans inte tyckte att processen hade genomförts på ett klokt sätt. Vi bestämde för 1,5 år sedan hur vi skulle jobba. Vi offentliggjorde det, men fick inte då några starka reaktioner. När sen klubbmärket presenterades och man inte tyckte det var så bra, så kände man att man saknade delaktighet. Våra fans och framförallt våra medlemmar har tolkningsföreträde. Det innebär att vi accepterar att de tycker det och vi tycker då att vi gjorde fel. Och det gör vi om och så gör vi rätt för att alla ska känna sig delaktiga.
Här säger ordförande i Frölunda, Mats Grauer, som har suttit i många år. Han säger någonting väldigt bra. Han säger nämligen att våra fans och framförallt våra medlemmar, det är en skillnad. Fansupporter är inte samma som medlem. Har tolkningsföreträde.
Mm.
Så han sköter ju sitt uppdrag som ordförande folkvald. Alltså utav den demokratiska årsmötet av medlemmar så är han ju vald.
Ja.
Han sköter det utmärkt. De körde i diket. Det blev inget bra. Vi backar.
Mm.
Och det fina här är ju att medlemmarna reagerar. Precis som det ska gå till. Bra Frölunda.
Och därför fick ju Frölunda göra avbön och backa. Och jag menar, det kostar jättemycket pengar att göra sånt här också förstås. Men de fick göra avbön och backa och sen vända sig till supportrarna. Supportrarna fick ju faktiskt rösta på 3 förslag sen från 2 olika grafiska designers. Och om jag kommer ihåg namnet rätt så var väl Efraim Larssons bidrag som vann det nya emblemet. För det hade ju någonting som supportrarna gillade. Det fanns ju liksom referenser bak till Frölunda. Till liksom det gamla Västra Frölunda. Så. De har ju det här V-et och F-et som ser ut som ett bevingat V egentligen. Ishockeyn har gått mot en trend som har med retro att göra. Kommer från NHL egentligen. NHL är ju väldigt duktiga på att använda alternate logos. De har ju ett huvudemblem och sen har de då på sitt andra eller tredje tröja så har de då ett andra emblem och sen kan de ha ett tredje emblem på axeln. Och det här, jag förstår ju, det handlar om att sälja merch liksom, men de bygger en bredare identitet också. Och det här har faktiskt liksom att man hittar den här retrotrenden har ju slagit över i den svenska hockeyn också. För på 90-talet då blev den här boomen, ni vet, med den amerikaniserade hockeyidentiteten i Sverige. Alltså Malmö blev ju Redhawks, Luleå blev Bears, de var ju först om att amerikanisera sig. Frölunda blev Indians och Leksand blev Stars och hela den. Ja, ni kan ju liksom.
Och några försvann faktiskt, några av de epiteten, och några blev kvar.
Exakt. Och nu har ju de börjat städas bort, för det var ju inte många år sedan som Luleå Bears slutade vara Luleå Bears, utan de gick ju tillbaka till det här kanske mitt favoritklubbmärke bland hockeyn i sig. Stålmannen. Är fantastiskt alltså. Knuten till stålindustrin i Luleå. Det är otroligt bra. Och så nu Frölunda då som har släppt Indianen och blivit något annat.
Men vänta nu, David Wiklund, chefen är på hotelldirektören här på Clarion Side. Vi måste ju ta ytterligare lite om det här med Stålmannen. För det låter som att du håller på att bli din etta i svensk hockey, eller? Vad det gäller att klubbmärken du är fascinerad av då, eller?
Stålmannen?
Ja.
Ja, den är så
han stark. Håller ju på Luleå alltså nu.
Ja, han gör det. Ja, okej. Ja, men den är så stark enligt med hela den historien. Och att de verkligen var... De var ju liksom... Den amerikaniserade proletären i svensk ishockey, de körde ju det här björngapet inspirerade av San Jose Sharks, och de bytte klubbmärke först. Och sen är de ändå, visst det hängde ju kvar länge, det hängde ju kvar i liksom nästan 30 år. Men att de ändå byter från den här väldigt etablerade Bears-identiteten tillbaka till Stålmannen. Mm. För det var ju också vad många supportrar ville.
Men det finns ju en grej med när de körde björnen. Det är ju ändå så att det finns björn där uppe. Alltså, alla som känner till svenska, alltså, det finns björnar i Norrbotten. Ja. Men däremot Brynäs som kör tiger. Den enda tigern de hade var Lennart Tiger.
Djurgården hade väl lejon ett tag?
Var det så till och med? Ja.
Här har jag märkt då att man ska vara försiktig. För vissa grejer var ju officiella, som Luleå Bears och Frölunda Indians. Och sen tigern var väl inte riktigt officiell.
Det var liksom den
eller lejonet.
Exakt. Nej. Det var lite extra, men det kändes inte alldeles naturligt. För man parkerar upp i Norrbotten mörkt, kan man tänka, fan, det är nog någon björn här uppe i skogen i alla fall. Ja, men det är ju sällan en tiger i Gävle.
De mest fascinerande klubbmärken, det var ju lista, vi måste ha en lista. Nej, men vi kan väl nästan ta en vinnare istället, som du ser på det, ute i fotbollsvärlden och hockeyvärlden.
Jag tycker det är bra att vi nöjer oss med det idag.
En vinnare.
När vi sen ska kärleksbomba matchtröjor framöver, då vill vi ha Leos lista från 1 till 332. Det tycker jag är ett rimligt begär. Sannolikt skulle du kunna komma med en sån nu, men nu tar vi den här.
Ja, då blir Erik Niva längd på det avsnittet.
Ja, en etta fotboll, en etta hockey, det tycker jag är bra.
Och kanske inte första hand det som du gillar mest, utan fascinationen på något sätt.
Du ska veta att Tommys lista kan låta så här. Mina topp 5 spelare i bordtennis som är mest underhållande från 1980-talet och framåt som jag själv har sett. Den gingen, du som är producent vet precis vad vi snackar om. Den gingen är ju hopplös.
Va? Ja, men jag älskar det som lyssnare, känner jag. Det är smalare desto bättre.
Och det blev enormt hyllat också. Så
ja,
helt rätt.
Bra. Det gläder mig. Nej, men klubbmärke, om vi tar fotbollen då, det ska ändå vara på någon slags uppstuds. Då landar jag Blackburn Rovers i England. De har ju en röd ros. Som har då liksom Rose of Lancashire, och ni vet det fanns ju det här kriget mellan röda och vita rosen i England, alltså The Rose of York och Rose of Lancashire, så de knyter tillbaka till något väldigt gammalt medeltida strider här, och så har de ju då mottot i basen av sitt klubbmärke, har de mottot från staden, vilket jag tycker är det här med lokal förankring jag såg för, och där står det Arte et Labore, och det är ju enkelt översatt från latin, konst och arbete. Mm. Och vad är idrott mer än konst och arbete? Så den tycker jag är väldigt bra.
Mm. Då var det hockey.
Hockeyn, och där måste jag ändå ta ett exempel från NHL. För om det är något amerikanerna kan, så är det här med symbolik i klubbmärken. De är så oerhört duktiga på det när de träffar rätt. Liksom. Och det gör de med hockeyn. Inte i fotbollen lika mycket, absolut inte. Men i hockeyn är de otroliga. Och då tycker jag att vi ska ta oss till New York Islanders. Mm. Som ju har ett estetiskt ganska fult klubbmärke, får man väl ändå säga. Det är rörigt och det händer mycket, och det är den här runda loggan med orangea inslag och så.
Just det, vitt, orange och blått.
52-53 i ishockeyns hela.
Ja, och det är så att den här långa korven som liksom ligger där mitt i klubbmärket, som initialerna ännu vilar mot, det är ju Long Island då, som Islanders kommer ifrån.
Det är kartan liksom.
Det är kartan,
ja,
precis.
Just, det har jag inte tänkt på.
Och då är det så här att i Islanders, den där lilla blåa spetsen på de orangea bokstäverna, det pekar ut Nassau Coliseum, alltså arenan, var arenan ligger geografiskt. Och det är ju riktigt läckert, tycker jag. Och sen har vi fyra, de har lindat klubban fyra gånger i det här emblemet. Uh-huh. Och det är förstås de fyra gånger som Islanders har vunnit Stanley Cup.
Ja, just det.
Och det gjorde de i fyra år i rad. I början på 80-talet. Fyra år i rad. Men helt drös med svenskar också. Mm.
Så när, Anders Kaller, Stefan Persson.
Mm. Mats Sahlin.
Får icke glömmas bort.
Bob Nyström, svensk amerikanen.
Maestro.
Vem har vi glömt? Thomas Jonsson.
Se där, ja. Thomas Jonsson.
Wow. Ja, men, och det här är egentligen inte, det är inte enbart Islanders. NHL är väldigt bra på det här överlag. Och den här liksom dolda symboliken. Så, men jag väljer Islanders för att det är saker man inte tänker på om man inte vet det. Liksom.
Nej, helt underbart.
Ja, underbara berättelser. Mm. Men Leo, du sa att man har läst sina 4 sidor i en bok för att inte tappa bokläsandet. Det tycker jag var häftigt. Och det är ju en sån härlig hälsning till att börja gnugga med de här klubbmärkena. Tänk att jag hade nöjt att kommentera SM-slutspelet i våras och hade då avgörandet mellan Växjö, Skellefteå och AIK. Och inte ha att som bas också ge en kort historia, oavsett vilken den är, om klubbmärket.
Just det.
För det finns ju alltid någon som har ritat det. Det är alltid, och det kan ofta vara någon form av förändring, och så vidare och så vidare.
Verkligen.
Men jag måste ändå, för åker du ner, nu är vi i Stockholm, och glider vi bort härifrån Norra Bantorget och åker ner mot centrala, ännu mer centrala delar, så kommer vi till Biblioteksgatan 8. Och jag vill ju ändå veta om, nu visar jag då upp från hockeyboken här, Hockeys heraldik, där du har ett frågetecken kring AIK och rubriken världens vackraste klubbmärke, frågetecken. Åker du ner på Biblioteksgatan 8 där AIK är bildat, så är det utropstecken, Kelle.
Ja,
nu vill jag pressa dig i den här frågan.
De lanserade rätt hårt som det var.
Är det här världens vackraste klubbmärke när jag nu visar upp AIKs, som man ska ha klart för sig, icke svarta och gula.
Nej.
Utan mörk på från början, svenska flaggans blå färg.
Ännu lite ljusare blå, ja.
Just det, men det fick de inte ha sen då när Svenska Fotbollförbundet bildades. Men strunt samma, är det här världens vackraste
klubb? Det har ju utsetts till det på, om jag kommer ihåg det, 30-talet i en affär i London.
Lite dunkla förutsättningar för tävlingen.
Lite dunkla förutsättningar för tävlingen. Och ja, det har ju utsetts i den omröstningen, i den affären, till världens vackraste klubbmärke. Det var på 30-talet, ganska liten konkurrens, men jag kommer ihåg att det var 12 andra bidrag. Så visst, men jag menar 442, den här engelska fotbollsmagasinet, de rankade ju världens 100 vackraste klubbmärken bara för några månader sedan, och då hade de Elfsborg som enda svenska inslag på topp 10, tror de var till och med.
Nej, strålande, Leo, verkligen. Och grejen är ju att du har ju så oerhört många berättelser att ge kring detta, så varje gång du kommer så blir det ju en finess kring det. Och hade Jens Fjällström varit här nu så hade vi inte kunnat gå förbi Björklöven.
Nej, det bara är så. Och det är ju en, jag har ju genom min fru fått koppling till Umeå, och jag går inte så mycket på hockey. Men Björklöven har jag sett några gånger nu, så det börjar bli något slags favoritlag i hockey, måste jag säga.
Ja, du ser.
Mm. Det är klassiskt.
Nu har vi lite
väl
många röster. För, ja. Jag menar, en och annan för Västerbotten måste ju gå för Skellefteå AIK också, annars blir tokigt.
Ja, det vi kan göra så att du kommer tillbaka, så gör vi olycksdokument om de sämsta så småningom. Vi var ju på och naggade lite på det så småningom.
Just det.
För jag tänkte, nu är det så här att jag har bara med mig olyckspåsen idag. För det var så himla mycket kärlek här nu. Så Leo ska få dra en lapp ur olyckspåsen. Det måste ju passa dig, Lasse, att jag bara har med mig olyckspåsen och kärlekspåsen inte ens får följa med.
Jag är inte ens säker på att det blir olycka trots att bara den är med. men jag tycker ju att det är viktigt att det finns en balans i många frågor. Och inte minst även i denna när det gäller kärlek och olycka. Därför att olycksbombningarna som vi kör.
Lite ibland.
Men alltså, de kan ofta innehålla stråk utav någonting som också är framgångsrikt eller plus eller ett värde utav det mer kärleksfulla hållet faktiskt.
Det är faktiskt svårt att dela upp det vi gjorde med dig nu, för att det finns ju två sidor av myntet som du pratar om också med de här olika delarna.
Ja, det gör det ju verkligen. Och det
vad var det sämsta exempel? Var det Leeds eller?
Leeds är ett av de sämsta exemplen.
Juventus måste finnas där, va?
Ja, frågar mig personligen så är Juventus det värsta, för det står för liksom något annat som jag inte vill att sporten ska vara.
Och de är fortfarande förbannade i Hall om någon undrar.
Nej, men nu är de glada igen.
Nu är de glada. Fått tillbaka. Ja, fått tillbaka. Bilarna välts tillbaka på webbsidan.
Ja, men då kör vi olyckspåsen då. Leo, fånga upp något.
Ja, nu har jag en sån här trumvirvel i mitt huvud när jag läser upp det här.
Ja.
Det står ju alltså Hope Solo. Kommer du ihåg henne?
Hope, ja, målvakten.
Ja, precis.
Hon är lite skandalomsusade, så jag förstår att hon handlat det.
Hon har ju varit i rättstvist och vad det nu var.
Det första man tänker på är nästan
att hon har rättfyllat.
Eller hur, det var det.
Så försökte hon synka Luleå och de svenska straffskyttarna i OS.
Ja, men så känns det väl att hon gjorde i nästan hela sin karriär, va? Mycket så här, så.
Just det.
Så,
jag kan säga så här, jag tänker inte.
Undrar om inte det blir lite
oerhört bra mål, faktiskt.
Ja, men kan det inte bli mixat det också?
Exakt, jag hör det här, för att hon har ju liksom säkerligen. Men jag tänker inte, för att jag ska ha fotbollens och hockeyns. Ja. Det är min grej fram till nästa vecka. Jag ska gå igenom en del av det här, så att du får ta hand om Hope Solo.
Kan bli en mixad olycka kärlek.
Spännande.
Men nu tackar vi för det här. Men ska vi säga det bara, apropå damfotbollen, att Sverige möter ju nu Schweiz imorgon på Gamla Ullevi, på hemmaplan. Alltså imorgon fredag när podden kommer.
Det är alltså Nations League, och det är helt avgörande för att vinna den här gruppen för att avancera till de olympiska spelen. i Paris 2024. Och Sverige ligger ju mörtigt till efter straffsparken precis på slutet i hemmamatchen mot Spanien. Men nu är det inte Spanien.
Nej, för Schweiz och Italien, det är ju de, vad ska vi säga, slagpåsarna i gruppen som det verkar. Nu ska ju Sverige möta Italien också på tisdag. Den matchen spelas på Ledarstadion i Malmö. Om Sverige då programenligt vinner de matchen, om Spanien vinner sina matcher, de har väl också då, de är också de nationerna kvar att möta här. Då är ju frågan hur det går 5 december. Då avgörs ju allt.
På La Rosaleda
fick i Malaga. Ja, just det. Ja, visst. La Rosaleda, Malaga. Där ska du ju spela fotboll i december. Och ja, du ska lira fotboll i december, ja, i en kvalmatch som gäller väldigt mycket. Och då är alltså ingångsvärdet, eftersom det här är UEFA-regler, så är ju ingångsvärdet att inbördes möte är det handlar om här. Mm. Så Sverige är ju minus ett när matchen börjar i Spanien den 5 december. Förutsatt att resultaten går som de ska på vägen fram här.
Och efter det, i slutet av nästa vecka, då handlar det också om Hammarby mot Häcken på Tele 2 Arena. I näst sista omgången i damasvenskan. Och där är det alltså så att Häcken leder med 3 poängs marginal. Så det är nästan sån här vi pratar om Malmö-Elfsborg. Fast det är ju näst sista omgången då. Allt skulle kunna avgöras i den matchen.
Otrolig avslutning både på här och damsidan. Mm. För Malmö har väl både Elfsborg och Häcken i de 2 sista, tror jag.
Stämmer. Mm. Och dessutom för alla Häcken-supportrar, en olycklig krock 5 november. Hammarby i Stockholm i den där dammatchen kan bli första SM-guldet där. Samma dag spelar herrlaget hemma mot Malmö FF och kan ju faktiskt vara med i guldracet då också. För att sluta den där Häcken-cirkeln, vi pratade ju om deras klubbmärke tidigare. Supportersång, självaste Elvis Presley har jag tjuvlyssnat på lite här. Lasse, du får spinna vidare på ett mejl. Jag ska bara säga det att det handlar ju om Västerås SK som är så nära att gå upp till Allsvenskan nu för första gången sedan 1997. Då, ja, jag kommer ihåg att jag refererade en del av de där matcherna då faktiskt på Radiosporten. Lennart Liston Söderberg och Bosse Pettersson var det som kämpade för att hålla kvar laget i högsta serien då. Men det lyckades inte. Nu på väg tillbaka. Klassiska Guys också på väg tillbaka första gången på drygt 10 år. Men Västerås leder Superettan.
Ja, men Västerås håller ju verkligen på att blomma ut till en riktigt tung elitidrottsstad, får vi säga. Det ser ju också ut att kunna bli topplag i Hockeyallsvenskan den här säsongen, för så är läget just nu. Och de har ju dessutom, historiskt sett, Sveriges mest framgångsrika klubb genom tiderna i bandy. Och det vill jag snappa upp en grej här nämligen. För att Jimmy Jansson har mejlat till oss, och det kommer via vår hemsida, kontaktformuläret där, sporthusetpodcast.se är ju adressen. Och Jimmy skriver så här: jag vill bidra med en supporterlåt som kommit att bli en favorit tack vare att jag följer bandylagets framfart här i Västerås. Och hit flyttade jag för ungefär 15 år sedan. En hyllning till mästarna som tog sitt 21:a SM-guld på Studenternas i våras mot Villa Lidköping. Och nu när serien ska dra igång igen till helgen, det är ju precis runt hörnet, det är just det, det stämmer det Jimmy. Så är det med lite extra grönvit krydda. För högst troligt kommer vi, han skriver så, för högst troligt kommer vi äntligen få se allsvensk fotboll igen i stan nästa säsong, och kanske blir det klart i seriefinalen mot Gais på söndag. Sommar på gräs och sen vinter på is. Och låten jag önskar, skriver Jimmy, det är Vi är VSK. Så låt oss då så här på slutet följa Jimmys passande tips och lyssna på den avslutningssupportermusiken.
Där någonstans så säger vi tack till Leo.
Tack själva. Kul att vara här igen.
Vi hörs igen nästa vecka.
Ja, verkligen. Helt enkelt.
Sporthuset
verkligen
är tillbaka då, och nu njuter vi av fotbollens och hockeyns heraldik. Tack för att du gav en ljudmässig bild av dina böcker, Leo.
Snyggt. Tack själv.
Vi hörs igen nästa vecka.
Hej, hej.
Hej.
Här kommer vi. Det är vi som är världens bästa lag. Vi är grönt, vi är vitt, vi är grönvitt. Ja, vi är VSK. Kalle där uppe tittar ner. Han blir glad av det han ser. Han ser grönt, han ser vitt, han ser grönvitt. Ja, han ser VSK. Så Ja, det hörs när vi sjunger för vår klan. Det som är grönt, det som är vitt, det som är grönt, det som är vitt. Det som är grönt, det som är vitt, det som är grönt, ja.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!